Här är lunchekot måndag med direktrapport från Kiev efter den andra stora ryska attacken på kort tid. I Uppsala har en person anhållits efter dödsskjutningen igår kväll. Forskare ser risker med förslaget att ta bort de öronmärkta pappamånaderna. Och så tar vi ett grepp om den norska VM-vinstyran.
Det är väl inte den mest effektiva arbetsdagen i Norge den här måndagen.
I studion Julia Brynolfsson. Och vi börjar i Ukraina. Minst 14 personer dödades i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev, enligt flera medier. Det är den andra stora attacken mot Kiev nyligen. I förra veckan dödades ju runt 30 civila. Ekots utsände Rickard Myrenberg är med oss direkt från Kiev. Hur har den här natten varit?
Ja, det har varit ganska många flyglarm under natten. Det har varit ganska intensivt och ett tiotal större explosioner har hörts i och omkring Kiev. Och det här har framförallt drabbat då vanliga bostadshus. Och det pågår en del räddningsarbete fortfarande på ett tiotal olika platser. Man letar efter folk i rasmassorna. Så dödstalen kan stiga. Just nu talar man omkring att omkring 60 har skadats. Och så här sa Andri, som jag mötte tidigare idag i Kiev, vad han känner efter nattens attack.
A little angry. First of all, because someone was killed. Could be someone's friends, family. And second, didn't sleep good. And today is Monday and we should work.
Ja, han säger här att han känner sig arg, dels för att många har dödats naturligtvis, men också för att han inte har fått någon sömn. Det här är måndag, vi måste jobba. Det här låter kanske lite cyniskt, men det illustrerar också hur luttrade Ukraina ändå har blivit efter år av krig. Och som, precis som i förra veckans attack, så hade president Volodymyr Zelensky gått ut med en varning igår kväll om nya ryska attacker mot Kiev och bett folk vara beredda att gå ner i skyddsrum.
Och när det gäller luftvärn då, hur ser läget ut? Vilka möjligheter har Ukraina att försvara sig?
Ja, enligt en del uppgifter så har ukrainska luftförsvaret haft en del problem med framförallt ballistiska robotar. De far en lång bana, faller mycket snabbt. Och huvuddelen av dem som avfyrades från Ryssland träffade sina mål på marken enligt de uppgifter jag har. Och i dagsläget så är det i princip bara det amerikanska vapensystemet Patriot som kan hantera det här. Ukraina har det systemet men inte tillräckligt, anser man. Och Zelensky har vädjat åter om att få mer av de här Patriot-robotarna.
Och hur kommenteras de här omfattande attackerna den senaste tiden från rysk sida?
Ja, man säger att nattens attacker riktades mot militärindustriella företag, som ryska försvarsdepartementet kallar det. Men det verkar som att det var lite mer slumpmässigt än så, och att det civila i huvudsak drabbats av det här. Ryssland har ju tidigare sagt att de här luftattackerna i natt och förra veckan är ett svar på Ukrainas drönarattacker, som har slagit ganska långt in i Ryssland under den senaste tiden, framförallt mot oljeanläggningar, vilket lett till bränslebrist där. Och idag slog Ukraina till igen mot mål i Sankt Petersburgområdet till exempel. Men framförallt så har omfattande ukrainska angrepp också riktat sig mot halvön Krim, som nu börjar få stora problem med el och kommunikationer.
Och det väntas ju ett NATO-toppmöte. Vilka förhoppningar finns i Ukraina inför det mötet?
Ja, vad jag förstått så kommer Zelensky och Donald Trump att mötas på onsdag. Och generellt så är läget mer gynnsamt just nu för Ukraina, skulle jag säga. Tidigare har det varit irriterat mellan de här två presidenterna. Men jag tror att Trump har fått respekt för Zelensky i takt med de ryska motgångarna i kriget. Och i korthet så tror jag att Ukraina hoppas på stabila vapenleveranser från USA, i första hand i form av Patriot. I övrigt att de övriga europeiska NATO-länderna fortsätter med sitt stöd och fördjupat militärt samarbete.
Säger vår utsände Rickard Myrenberg med direkt från Kiev. Sverige nu. En person har anhållits misstänkt för brott efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala igår kväll. Magnus Jonsson Klarin är presstalesperson vid polisen.
Det senaste är att under natten eller gårdagskvällen där så har man kunnat gripa en misstänkt person i ärendet. Den här personen är numera anhållen också. Så att det kommer att jobbas med förhör och så vidare under dagen här. I övrigt så har man under natten här jobbat för fullt med pågående förundersökningsåtgärder då.
Polisen kan inte säga om de letar efter fler misstänkta och kan inte heller ge fler detaljer om den person som är anhållen. Polisen kommer under dagen att analysera sitt material och en åklagare tar över ärendet. Dödsskjutningen inträffade under söndagskvällen och flera personer hörde skotten. Jakob, som bor nära brottsplatsen, trodde att det var bengaler som lät.
Jag bor högst uppe och igår kväll vid lite efter 9 hörde jag 2 skott. Jag visste inte det var skott då. Jag trodde det var bengaler eller något annat fyrverkeri. Ibland så är det så. Vilket man har vant sig vid. Sen först sitter jag ut genom mitt vardagsrumsfönster och såg ingenting. Jag såg dock att grannar i området hade gått ut på sina balkonger. Jag tänkte, nej, men då kollar jag ut genom sovrumsfönster. Och nere på gatan mellan 2 parkerade bilar såg jag en man liggande. Och kort tid efter kom polisen.
Reporter Moa Bäckman, P4 Uppland. Så vänder vi blicken mot Norge. Längs Oslos gator firade över 100 000 norrmän vinsten i fotbolls-VM i natt. Det blev 2-1 mot Brasilien och Norge är nu klart för kvartsfinal. Och många känner nog av vinstfirandet idag, säger Jan-Petter Saltved, sportkommentator och programledare på NRK, som själv var ute i folkmassan.
Det är väl inte den mest effektiva arbetsdagen i Norge den här måndagen. Glädjen fortsatte in i morgonen, många ställen. Även på vårt slott tror jag det är en ganska lugn måndag. Kronprinsen själv gick ju ut till massorna och var med och rodde.
Ja, jublet visste inga gränser i Oslo efter Norges 2-1-seger mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Över 100 000 människor hade samlats på stadens gator och till och med kronprins Håkon gav sig ut för att ro tillsammans med folkmassan utanför det kungliga slottet. Jan-Petter Saltved från NRK säger att nattens firande är historiskt.
Jag tror aldrig Norge har upplevt det här i fredstid någon gång. Vi hoppades vårt landslag skulle möjligtvis komma till den där åttondelsfinalen. Men vi kunde aldrig se för oss vilken effekt det skulle ha på den där kollektiva glädjen. Och det där önsket om att skulle ut och krama okända personer på ett sätt som norrmän aldrig gör annars.
Efter att effekterna av gårdagens firande klingat av har nu de norska fotbollsfansen några dagar på sig att ladda inför lördagens match när landet möter England i kvartsfinalen. Och enligt Jan-Petter Saltvedt behövde också många norrmän gårdagens seger efter att landet gått igenom några turbulenta månader.
Man behövde det på ett vis. Det var mycket turbulens i den norska offentligheten. Och jag tror vi hade undervärderat lite det enorma behovet för att ha en sån här stor positiv upplevelse som nation och som folk.
Jan-Petter Saltved på NRK, reporter Anna Grönberg. Och med nu Radiosporten, Samuel Silén. Om vi fokuserar på det rent sportsliga nu, vad är det norska laget har som gör att de lyckats?
Ja, det här är ju ett Norge som gör sitt första VM sedan 1998 och tidigare är åttondelsfinal det längsta som landet gått i ett VM. Men det har hänt något med Norge de senaste åren. De har ju en superstjärna i Erling Haaland som kan vara tungan på vågen i de här viktiga skedena i matcherna. Och han har ju avgjort både 16-delsfinalen mot Elfenbenskusten och så matchen mot Brasilien igår med 2 mål. Samtidigt är det inte rättvist att tillskriva Haaland all ära, för han var faktiskt ganska osynlig i stora delar av matchen igår. Men Norge, de har en hel drös med spelare som har viktiga roller i sina klubblag i Europa. Men också ett gäng som verkligen lyft sig och spelar sin livsfotboll nu i VM. Till exempel målvakten Örjan Nyland, han var ju helt otrolig igår. Han fyller snart 36 år och är faktiskt klubblös efter att kontraktet med Sevilla precis gått ut.
Och så hörde vi nyss från Oslo det här stödet från befolkningen och tron på laget. Det har väl också utmärkt sig under VM?
Ja, det var nog ganska många norrmän som innan mästerskapet trodde på sitt land. Kanske på ett sätt som många utifrån såg som lite väl generöst. Men att Norge hade potential att överraska var nog många överens om. Men det var ju faktiskt så att de var ju faktiskt klart bättre än självaste Brasilien under stora delar av matchen igår. Och den här ramsan vi hörde om, eller vad man ska kalla det, när fansen efter ett slag på en trumma utropar ett ro. Och samtidigt då som de låtsas ro med åror, det har ju blivit hela VMs snackis från läktarhåll. Och efter matchen igår så firade spelarna tillsammans med fansen och gjorde den här ramsan. Och som Haaland sa till media efter matchen, det här är kanske den sjukaste natten i norsk historia.
Men nu väntar kvartsfinal mot England på lördag. Vad är det för matchbild som väntar då?
Ja, men det är nog ett England som inte undgått den här varningen som Norge utfärdat. Och de har ju ett gäng spelare i Norge då som till vardags spelar i engelska Premier League. Och det gör ju också att de märks av, de gör det väldigt bra där. Så jag tror att England kommer att visa respekt för Norge, men England ska vara stora favoriter.
Säger Radiosportens Samuel Silén. Och de norska framgångarna i fotbolls-VM ger även en tillfällig skjuts på norsk ekonomi. Det säger Jens Magnusson som är chefsekonom på banken SEB.
Ja, om någonting så påverkas det säkert lite positivt. Jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på det, men några sektorer. Framförallt kanske de som säljer saker som kan kopplas till fotboll. Matchtröjor, flaggor, sådana saker går säkert jättebra. Och så kanske man kan få en liten bredare effekt av att hushållen blir lite allmänt mer optimistiska. Det vi kallar för konsumentförtroendet kanske stiger en aning. Men det är klart att det inte är avgörande för norsk ekonomi framöver.
Den fotbollsfeber som nu sveper över Norge har gjort att biografer och kulturscener förvandlats till fotbollspubbar. Parker fylls av folk och på läktarna på andra sidan Atlanten är en hel del röda Norgetröjor. Det stora fotbollsintresset har gjort att norska TV2 bestämt att icke-kommersiella arrangörer ska få visa nästa match gratis när Norge möter England i kvartsfinalen på lördag. Och det har varit rusning efter flygbiljetter till USA och det gör att flygarrangören Norse sätter in extra flyg mellan Oslo och Miami för att, som bolagets koncernchef sa till NRK, citat, fler ska kunna bidra till att skapa en norsk hjemmebane. Slutcitat. Och det går ganska bra för Norge generellt just nu, säger chefsekonomen Jens Magnusson.
Ja, i fotbolls-VM går det jättebra. Ekonomiskt så går det ju bra på vissa sätt, lite knepigare på andra sätt. Det är låg arbetslöshet, tillväxten går väl hyfsat och sen har vi dock en lite för hög inflation, eller tydligt för hög inflation fortfarande, vilket gör att Norges bank då, Norges centralbank, de måste fortsatt hålla väldigt höga räntor, inte minst jämfört med Sverige där de är mer än dubbelt så höga i Norge. Så att det är som alltid med ekonomi, det finns starka punkter och svaga punkter.
Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB, reporter Erika Sundén. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan närmar sig 12:15. Silver skiner numera starkare än guld. Hör om ädelmetallens prisuppgång och dess effekter snart. Men först, om de tre öronmärkta pappamånaderna avskaffas, en fråga som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver i valrörelsen, så finns det enligt forskare en risk att pappor tar ut kortare föräldraledighet. Forskarna pekar på att norska pappor var hemma kortare tid när den öronmärkta pappaledigheten minskade. Ragni Hege Kitterö är forskare vid Institut för samfundsforskning i Oslo.
Istället för att ta 14 veckor så tog man 10 veckor ledighet, som det ser i Sverige.
Liberalerna och de rödgröna partierna vill utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader och SD och KD vill avskaffa dem helt och hållet. Men det norska exemplet visar alltså att papporna tog ut kortare föräldraledighet när den öronmärkta pappaledigheten minskade från 14 till 10 veckor 2014. Och forskaren Ragnhild Hege Kitterö tror att de svenska papporna skulle göra som de norska, eftersom många mammor vill vara hemma längre.
Jag vill ju tro att man har en del av de samma diskussionerna som i Norge, att många mödrar vill önska mer permission. Och att fäderna då tänker att ja, det är ju hon som har fött barnet. Det är hon som ammer och är sliten och att de då går med på detta.
Professor Ann-Sofie Duvander vid Stockholms universitet tror också att pappor är hemma kortare tid om den öronmärkta pappaledigheten minskar.
Jag tror att de som skulle påverkas mest är de som har svårast att ta ut föräldrapenning idag. Och då är det ju de här som är sårbara på arbetsmarknaden som har svårt att vara borta för att de kanske har ett väldigt temporärt jobb eller ett jobb som inte är så välbetalt. De är ju ofta utrikesfödda.
Frågan om öronmärkta pappamånader splittrar också papporna själva. Nabil Rida som jobbar inom byggbranschen har själv växt upp utan en närvarande pappa och är för dagens kvotering.
Barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
Säljaren Robin Eneroth som är på öppna förskolan med sin dotter gillar däremot inte öronmärkta pappamånader.
Låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
Varför är det viktigt?
För oss var det nog inte viktigt, men jag tänker för andra som har andra förutsättningar så är det viktigt. Utifrån både ekonomi och tillgänglighet, jobb, skola.
Reporter Anna-Karin Siverberg. Och Norge ökade sedan antalet öronmärkta pappadagar igen 2018. Två personer åtalas idag vid Uddevalla tingsrätt i fallet med det stora jordskredet i Stenungsund för snart 3 år sedan, meddelar åklagarmyndigheten. Det är markägaren och entreprenören som åtalas misstänkta för att tillsammans och i samförstånd av oaktsamhet ha förorsakat jordskredet som inträffade i september 2023 då 3 personer skadades lindrigt och E6an i höjd med Stenungsund fick omfattande skador. Och de 2 åtalas för flera brott, bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet. Guld brukar kallas för en trygg hamn i oroliga tider, men under det senaste året har silver trumfat guld med en prisuppgång på runt 70%. Och det har förändrat svenskarnas syn på ädelmetallen och många spekulerar för att göra vinst, säger Anna Wettje, silverspecialist på Stockholms auktionsverk.
Det är mycket fokus på just själva värdet i råvaran och det är helt krasst folk som vill göra en affär på silver. Så att, det ser absolut annorlunda ut än hur det har sett ut tidigare.
Allt fler köper alltså på spekulation när silver skiner starkare än guld. Åtminstone sett till prisutvecklingen det senaste året. Och trots en rekyl neråt de senaste månaderna är Anna Wettje inte säker på att vi sett pristoppen på silvret.
Ja, men givet hur osäkert det är i världen så är jag inte alls säker på att vi har det.
Och det historiskt höga priset har lett till att kulturföremål nu smälts ner för vinst och nya produkter inom bland annat industrin. Anna Wettje igen.
Det möjliggör ju faktiskt att mycket av det som vi älskar kommer att smältas ner och försvinna.
Och det borde ställa krav på antikbranschen enligt Anna Wettje.
Det som är verkligen extra fint och intressant och det måste vi kanske sätta upp priserna på. Även om inte jag har köparna där här och nu så måste vi ju ändå se till att inte det köps upp utan någon som inte sparar på det för framtiden. Det tycker jag är superviktigt.
Anna Wettje uppmuntrar också svenskarna att ta ansvar och köpa och bevara silverföremål med hjärtat. Och på loppisar runt om i sommarsverige är det nu guldläge att fynda silver.
Och då tycker jag man ska titta efter gamla tunga bestick från 1800-talet kanske. Där är mycket silver i dem, också väldigt vackra att använda. Det är ändå en skatt.
Silverspecialisten Anna Wettje, reporter Stina Olila. Så till de ekonomiska följderna av störningarna i sjöfarten genom Hormuzsundet i samband med Irankriget. Jämfört med andra länder i Asien så har Kina vunnit på Hormuzkrisen, visar en ny rapport.
Kina kommer ur den här krisen med tydliga ekonomiska och strategiska fördelar. Det är en av slutsatserna från analysbolaget Asia Group som i en ny rapport jämfört hur de största ekonomierna i Asien klarat av stängningen av Hormuzsundet som följde på USAs och Israels attacker mot Iran. En av grundarna till The Asia Group är Kurt Campbell, tidigare vice utrikesminister i USA. I en intervju med japanska Nikkei Asia säger Campbell att det bland annat är stora energilager som än så länge gjort att Kina bäst klarat krisen.
På något sätt är det kanske en liten lagom kris för Kina.
Henrik Wachtmeister, som forskar om globala energisystem på Nationellt kunskapscenter om Kina, säger i podden Radiokorrespondenterna Kina att det är för tidigt att säga hur stor vinnare Kina blir på den här krisen, men att landet antagligen för tillfället lyckats hantera det bra.
Dels som en övning, men också att man kan visa från världen att man kan stå emot det här och man har bra institutioner att hantera den här typen av störning.
Björn Djurberg, Bangkok.
Börs och valuta nu. I Stockholm minus 0,4%, London ner med 0,2% och Frankfurt upp med 0,2%. En dollar kostar 9 kronor och 66 öre, en euro 11 kronor och 3 öre. Nu ska det handla om kulturskolan som ser ut att kunna bli en nyckel för gruppen unga som kallas hemmasittare. Kulturnytts Gustav Ingerhage, vad är det kulturskolan ska göra för den här gruppen?
Jo, men hemmasittare då, eller problematisk skolfrånvaro som det också kallas, är ju barn som är borta från skolan under en längre tid och ofta upplever oro eller stress av att då gå tillbaka till skolan. Och precis som du sa, flera kommuner har nu börjat använda sig då av kulturskolan för att nå de här barnen och att hjälpa dem. Lerums kommun är en av dem som under ett år då har använt filmarbete till exempel. Där är Hemen Kurda filmpedagog.
Och jag presenterar film och då har vi animation. Så jag jobbar med lera, pappersanimation, teckningsanimation. Och sen spelfilm, så har vi drönare. Så det är som ett liksom, olika alternativ. De bidrar med olika energier. Liksom. Ibland de är väldigt liksom, peppade och vill göra olika saker. Och då jag tar vara på det och så följer jag det energiet. Då. Mm. Och så ibland vill de inte göra någonting alls.
Och Gustav, hur är då tanken att det här ska hjälpa hemmasittare?
Ja, men det finns ju förstås flera faktorer som spelar roll i det här, men Mikael Österström är specialpedagog för Lerums kommuns team då, som jobbar med problematisk skolfrånvaro, som sedan ett år tillbaka också har jobbat med kulturskolan. Och han säger att en stor del av det här är att få ut hemmasittarna från ensamheten.
De har det tufft att alla vill gå till skolan. En viktig del är att bryta isoleringen. Åkte vi hit och visade hur det såg ut, vad kulturskolan hade och vad vi skulle göra. Och sen fick vi med några ungdomar på detta.
Och hur vanligt är det att kommuner försöker få hemmasittare till kulturskolan?
Ja, det är inte helt enkelt att svara på. Men det man kan se då till exempel är att Kulturrådet, som delar ut sådana här utvecklingsstöd till kulturskolorna, de uppger själva att de har sett en tydlig ökning i ansökningar som då riktar sig mot hemmasittare, och att utvecklingsbidraget i stor utsträckning nu då går till att sänka trösklarna för barn som har stått utanför kulturskolan där ibland då hemmasittarna finns med. Så det man kan säga är väl i alla fall att det håller på att bli vanligare.
Säger Kulturnytts Gustav Ingerhage. Vi vänder blicken mot södra Europa där brandmän och räddningstjänst bekämpar stora skogsbränder. Över 19 000 hektar har brunnit i bland annat Portugal, Frankrike och Grekland.
I Frankrike har omkring 10 500 personer evakuerats från områden nära Perpignan i sydvästra delen av landet. Vi är stressade och rädda för att elden ska ta våra hus, säger Rodolphe som bor i området till tidningen Le Parisien. Han beskriver hur röken stiger högt mot himlen och ger en apokalyptisk känsla. På bilder från Reuters ser man människor som har klivit ur sina bilar på en motorväg, som står och tittar på när vattenbombningsflyg släpper vatten en bit ifrån dem längs med motorvägen. Grekland kämpar också mot bränder. I Thessaloniki, Greklands näst största stad, spred sig en skogsbrand till en återvinningsanläggning. Myndigheterna uppmanade boende i delar av staden att hålla sig inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av giftig rök. I Portugal kämpar räddningstjänsten mot en stor brand i Vozela-området i centrala Portugal. Enligt portugisiska uppgifter har branden bränt omkring 13 000 hektar skog och buskmark, motsvarande 130 kvadratkilometer, nästan lika stort som Malmö kommuns landyta. Regioner i Portugal, Spanien och södra Frankrike har höjt sina värmevarningar inför de kommande dagarna. Temperaturerna väntas på vissa håll nå omkring 40 grader. Caroline Poron, Paris.
Och Sverige har skickat 2 brandbekämpningsflygplan för att hjälpa till i arbetet mot skogsbränderna i Frankrike. Det är efter en begäran av EUs civilskyddsmekanism enligt regeringen. Lunchekot producerades av Karina Segura Moberg. Jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI med land- och sjöväder.
Och här på